En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the
hallå, good old hallå, 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 hallå.
Yes, hallå och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Broccolipajen Ekeliv, som vi hörde där i den klassiska hallåramsan utropad från Örby utanför Stockholm.
Ja.
Och mig, Per Bjurman, i New York City.
Ja.
Vi ska nu spela in vårt 496 avsnitt, va?
Det stämmer, nu är det bara fyra kvar.
Oj, 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 oj.
Ja, inte totalt sett ska vi säga, men till ett jubileum i alla fall.
Nej, vi ska in, nej, för fan, säg inte så. Det kändes som du utmanade ödet.
Nej, precis. Jag klipper inte bort det där, men det är nästan läge.
Ja, och ja, vi ska spela in vår återkommande varje vecka och diskutera NHL här. Och vi befinner oss i ett skarpt läge, får man säga, för att nu är det faktiskt... Ja, imorgon torsdag så är det bara exakt 3 veckor kvar av grundserien. Så att det verkligen håller på att skärpa till sig ordentligt där ute på flera fronter i tabellen och i ligan.
Verkligen, alltså vi kommer komma in på det såklart i det här avsnittet. Dels sträckstriden som vi allra mest snackar om, men det är också intressant lite att positionera sig där bland topplagen för att få hemmaplansfördel och så vidare.
Absolut.
Jag som stirrar extra mycket på Atlantic som Tampa-fan, jag vill ju verkligen att Tampa ska göra en push nu och gå förbi Florida och Toronto och slippa något av de lagen i första rundan.
Ja, och det är ju också så att det märks väldigt tydligt nu att hockeyn i sig börjar bli bättre och bättre. Alltså alla börjar satsa riktigt hårt nu. Och de som inte har varit med om det här förut, man märker att de tappar lite. Det är svårt att hänga med när man aldrig har upplevt det här förut. Hur alla, även de mest ärrade som kanske inte tar i max genom hela grundserien, varvar upp.
Ja, det har du rätt i. Ett poplag som Columbus till exempel har gått in i en svacka precis nu när det är som viktigast.
Ja, man ser unga spelare som får liksom svårare att hävda sig för att de inte har någon erfarenhet av den här mer intensiva hockeyn som praktiseras nu när ytor försvinner och tid försvinner och alla satsar max i närkamper och så. Ja. För att det är ju liksom crunch time nu. Ska man vara med, då gäller det nu. Alltså egentligen är ju poängen lika viktiga i november och januari, men det känns ju aldrig så.
Nej, så är det ju inte. Och nu pratas det om att det är slutspelsmentalitet och så vidare i varje match.
Ja, men det ser man ju väldigt ofta i matchen nästan varje kväll, att det är som slutspelsmatcher, som i Winnipeg igår när det var seriefinal mellan Jets och Capitals. Ja. Det var verkligen den inramningen och den känslan på isen, att det här är en riktig slutspelsmatch.
Ja. Det var inte Per Bjurman i november Kill Me Now-läge precis som du hade suttit på pressläktaren och bloggat.
Nej, det var precis tvärtom. Den bjärta kontrasten till det.
Ja.
Ja, det finns, och därför finns det ju som vanligt väldigt mycket att prata om för oss pladdetackor.
Ja, det kan vi faktiskt kallas.
Ja, vi är amöborna som sitter på NHL chassit och bara om det som vi inte själva gör någonting av. Vi gör ju ingenting.
Nej,
vi bara
inte kommenterar. Speciellt mycket. Nej, så är det. Men pladdra kan vi i alla fall.
Pladdra kan vi som fan.
Ja.
Och vi tänkte vi börja i förra veckan så gick vi igenom vad vi tyckte var bästa backparen, och nu ska vi gå igenom säsongens bästa kedjor i den mån de liksom finns som mer statiska enheter.
Ja, exakt. Det kommer säkert vara vissa som reagerar på att ja, men den här kedjan till exempel, men vi vill ju helst att de ska sitta ihop som trio och inte bara duo till exempel. Liksom, för att det ska,
ja. Ja. Ja, men det finns mycket att säga om det, men det tar vi sist.
Ja.
Och istället börjar vi i ända med lite nyheter. Och den stora nyheten den här veckan är ju då att Jacob Chychrun i Washington har förlängt. Och han har förlängt ordentligt. Han har skrivit på ett 8-årskontrakt som ger honom 9 miljoner dollar per säsong.
Ja.
Och ja, de hade kul med honom på, innan den där matchen i Winnipeg på morning skate, så var det någon som hade smugit fast en dollarsedel på hans tröjrygg som han åkte omkring med utan att veta om det på träningen.
Ja, det är bra.
Skojigt.
Ja, precis. Och det är ju lite anmärkningsvärt att Jake Chychrun, det är klart det är en bra back, men nu har han samma årslön nästa säsong som Cale Makar till exempel.
Ja, det är ju att ta i. Men det här har ju, som vi har påpekat förra gången, de här nya kontrakten som skrivs nu, de skrivs ju också med blicken framåt mot hur lönetakssituationen kommer att vara framöver.
Ja, exakt. Och när Cale Makar ska förhandla nytt kontrakt om 2027 så börjar det gälla i så fall. Det kommer inte vara 9 miljoner dollar, det kommer vara 15-16 miljoner dollar snarare.
Ja.
Så att, ja. Men det är ett saftigt lyft för Chychrun här alltså, som har 4,6 miljoner nu, nästan dubblerar det alltså. Och snacka om succé i Washington efter att ha offrats nästan, eller det är att ta i, men han kostar inte ens ett första runda val att byta till sig från Ottawa inför den här säsongen efter att ha misslyckats ganska kraftigt där. Det var till exempel minus 30 plus minus sista säsongen i Ottawa. Mm. Men som så många andra värvningar inför säsongen till Washington så har han lyckats och förlängt. Faktum är att om vi räknar in Logan Thompson också och Charlie Lindgren som visserligen varit där ett par år nu, så bara i kontraktsförlängningen så är nästa års trupp värd 12 miljoner dollar mer i Washington. Och det vittnar ju lite om succén den här säsongen. Att de belönas.
Men han var ju... Han startade NHL-karriären i Arizona och det syntes ju tidigt att det var en stor talang med väldig kapacitet.
Ja.
Så tappade han då lite där, framförallt i Ottawa. Men ha, som du säger, han har ju varit riktigt stort utropstecken i Washington nu och förtjänar ju det här. Liksom, det kan, i nuvarande miljö och i lönetagsbild så ser det mycket ut, men det kommer inte att vara mycket om några år.
Nej, precis. Om det nu ska vara så att NHLs lönetak ligger på 113 miljoner istället för nuvarande 88 om bara 3-4 år. Mm. Jag menar, då är 9 miljoner dollar faktiskt inte så mycket procentuellt längre. Så att, nej, det är nog bra business trots allt det här av Washington.
Jag vill dock höja ett varningens finger vad gäller den här rosiga framtidssynen på lönetaket. Mm. Bettman själv höjde ju ett varningens finger bara för några veckor sedan här, apropå konflikten mellan USA och Kanada och handelskriget. Om den kanadensiska dollarn fortsätter sjunka dramatiskt så kan det här komma att korrigeras. Det är för att de sju kanadensiska lagen måste, oavsett hur den kanadensiska dollarn mår, så måste de betala ut lönerna i US dollar.
Ja, just det. De ska anpassa sig till det lönetak som gäller i NHL.
Ja, och alla andra utgifter är också i US dollar. Så blir kanadensiska dollarn för svag, då är det ett väldigt slag mot de här klubbarna. Och några av dem är ju inte så rika, Winnipeg och Calgary och så.
Nej, de ligger ju i botten intäktsmässigt i NHL. Så att,
ja. Vi får se vad det där tar vägen. Det kan bli mindre lyft än man har trott fram till nu.
Ja, det har du helt rätt i. Men ändå.
Ja, vi kommer det var på... en parentes. Chychrun.
Ja, Chychrun. Nej, men ändå 18 mål den här säsongen. Det är ju imponerande. Han har ju faktiskt gjort det en gång tidigare i Arizona också. Så vi vet ju att han har ett ruskigt slagskott. Och han har utkonkurrerat John Carlson som första back i PP nu också. Jag menar, den positionen har ju Carlson haft ett tag i den där klubben.
Mm.
Däremot så kanske... Inte endimensionell ska jag säga, för han kan ju spela defensiv också, men han, alltså för att vara en 9 miljoners back kommande säsong så används han främst offensivt. Det är en sån som Rasmus Sandin har till exempel 100 fler defensiva zonstarter än Chychrun. Han spelar inget boxplay heller till exempel, så att det är en nästan renodlat offensiv back i Washington.
En sån som har kallats modern back de senaste 10 åren.
Ja, men ja, en modern back tycker jag ska klara av både och.
Ja, men det är, jag säger inte att det ska vara så. Jag säger att det är så det har kallats.
Ja, just
det.
När
man framförallt har varit en offensiv förmåga.
Ja, ja, det har du rätt i. Ja, nej, samtidigt här så vill jag hylla lite grann. Lite grann.
Lite grann.
Lite grann. Lite grann. Lite grann vill jag faktiskt hylla Rasmus Sandin här också. Som sagt, häftigt att han, som en så kallad modern back då. Det var ju så han kom fram när han draftades i första rundan av Toronto en gång i tiden. En offensivt skicklig back. Har han defensiven verkligen? Har han storleken, styrkan för att hävda sig i NHL? Och bli en modern back som jag hävdar att man ska vara bra i båda vägar då, att han lite för endimensionell. Och det kanske han ansågs vara lite i Toronto där han aldrig riktigt fick chansen. Men sen traden till Washington så har det ju tagit fart, kanske inte exploderat poängmässigt och sådär, men framförallt den här säsongen så har han ju varit en riktigt robust defensivback. Fantastiskt fina underliggande siffror, används mycket defensivt, starkt bidragande skulle jag vilja säga, hela Washingtons backsida till att de toppar den östra konferensen. Den är väldigt bra, så de har den här spetsen med Kycklings 18 mål, John Carlson som fortfarande är bra, Matt Roy-värvningen var jättebra och Rasmus Sandin, det är många spelskickliga backar där. Och det är verkligen till gagn för Carberry skulle jag vilja påstå.
Ja. Ja, det har ju varit ett succélag som vi kommer att få anledning att återkomma till.
Ja, så är det.
Apropå Washington så kom ju nu, precis innan vi spelade in så kom ju då nyheterna, jag vet inte hur oväntad den är, men Niklas Bäckström flyttar hem efter den här säsongen. Hans kontrakt går till slut ut nu i sommar. Ja. Höften vill ju inte läka, så att det verkar som att han flyttar hem. I ditt Brynäs drömmer de ju att han ska spela en säsong.
Det kommer spekuleras här nu.
Men det tror jag inte. Kan han inte spela i Washington så kan han inte spela i Brynäs heller, tror jag. Det är helt enkelt yes.
Ja, det,
jag fick ett mail som jag var tvungen att titta på. Förlåt. Det är ju så att han är en i raden av de som inte har fått avsluta sin karriär på egna villkor. Det har ju nästan ingen av de svenska stora stjärnorna fått göra.
Nej, det är synd.
Det är bara Lidas som slutar på topp. Han plötsligt bestämde sig för att det lägger jag av. Ja. Och hade kunnat spela åtskilliga säsonger till.
Han hade nästan varit bra nu också, tror jag faktiskt.
Ja. Och även bröderna Sedin i någon mån. De hade ju inte varit på topp. Så fort de märkte att de liksom började hamna i andra kedjan så tog de också beslutet. Men övriga, Sundin och Foppa och Affe och Zäta och alla stora, de har ju fått lov att sluta på grund av skador eller andra problem.
Ja, det har rätt i. Och apropå Bäckström igen och Washington, så jag tror ändå en dimension som fattas lite grann där som jämfört med Bäckström under en 10-15 års period när han var som bäst, det är ju hans mackor i powerplay alltså. Kolla, Ovechkin fortsätter ju uppenbarligen att göra mål, men det är inte så där jättemånga när han står och pumpar slagskott från kontoret som man kanske tror. Jag tror faktiskt han har bara 15 powerplay-poäng, alltså poäng den här säsongen. Och när det har varit som bäst har han varit uppe på över 50 powerplay-poäng. Och då är det ju Bäckström som har serverat de där passningarna. Och det är ingen som riktigt har den rollen på samma sätt i Washingtons PP nu.
Som jag förstått ska även han börja resa med laget snart när det är fyra mål kvar till det här rekordet då. Ja. Då ska både Gretzky och Bäckis och andra åka med honom och vara på alla matcher.
Ja, det kommer. Alltså undrar om det blir som när Gretzky slog Gordie Howe och de bröt mitt i matchen och liksom rullade ut röda mattan och sånt där liksom.
Säkert blir det så.
Det blir säkert så att det är inte så att de bara visar en opinion på tronen och konstaterar och sen spelar vidare, utan matchen kommer att brytas en bra stund.
Ja, vi vet ju vad vi tycker om det här. Men så blir det, han är det bara sex kvar nu. Så att det kommer ju att hända.
Ja, så är det.
Så är det. Vi går vidare med lite annat nyhetsmässigt. Jag vill framhålla en annan svensk som i högsta grad är inne i sin prime nu, och det är ju vår vän William Nylander.
Ja.
Att han är en superstar vet vi ju.
Men ja, det är inte själva nyheten.
Nej, det underströks igår för att när Toronto krossade Philadelphia, som är riktigt under isen, så gjorde han, sammanlagt gjorde han 4 poäng, men han smackade in 2 mål, och det betyder att han återigen spräckte 40 poäng, eller 40 måls barriären.
Ja.
Och det är tredje året i rad, och han är bara den blott andra svensken i NHL-historien som lyckats göra 40 mål eller fler under 3 säsonger på raken. Den andra är Marcus Näslund, som i början av 00-talet gjorde ett år gjorde han 41, nästa gjorde han 40 och året därpå 48.
Ja.
Det är ju verkligen en prestation. Man tänker på vilka som inte har gjort det.
Ja, då
Mats Sundin och Daniel Alfredsson och Henrik Zetterberg och Sedinare och
Foppa.
Foppa. Ja. Foppa var aldrig i närheten av 40 faktiskt. Nej. Han var ju framförallt assistmaskin.
Ja. Nej, men alltså, när man pratar om det på det viset, alltså, då är det ju en historisk bedrift faktiskt av Wilhelm Nylander. Då får man ju räkna någon som en ganska stor NHL-svensk även i ett bredare perspektiv.
Ja, ja. Ja, jag tycker det är väldigt, väldigt applåder, och jag tycker det finns ju fortfarande de där ute, har man ju märkt, som tycker att han inte är någon riktig, liksom, inte en av de stora, men för att han har fått rykte om så var bohemisk och liksom lirare. Men ja, han är verkligen en av våra bästa hockeyspelare någonsin, det bara är så.
Ja.
Och dessutom är han ju så skön karaktär. När han fick frågan om det igår, då sa han ju bara, ja, jag försöker bara göra det jag får betalt för att göra. Skjuta pucken, det är vad man måste fortsätta med.
Nej, men han är ju speciell, det har man ju sagt flera gånger. Det finns ju hur många exempel som helst på det. Men jag tänkte bara på i den här serien som NHL producerade inför och under slutspelet i fjol. Jo, det var bland annat vanligt den här om Boston och Toronto och Nylander och Pastrnak satt och käkade middag inför en match där. Och Pastrnak pratade om tabellen och hur nära de ligger, att de förmodligen möts i slutspelet. Och Nylander bara, jaha, är det så?
Ja.
Han har inte kollat tabellen, han bara spelar.
Ja. Ja. Men nu undersöker han hela tiden att allt fokus är på slutspelet, det är då det måste bli bra. Han stuntar i sina egna siffror, påstår han då. Och ska bära Toronto långt i slutspelet.
Ja. Och det där tycker jag att man får säga igen ändå. Alltså, för visst, Toronto har ju bara vunnit en slutspelserie mot Tampa i den här Matthews-eran och Nylander-eran för den sakens skull. Men Nylander har ju ett lika bra poängsnitt som både Matthews och Marner, och ännu bättre sett till speltid. Så, och vi vet ju att han har vunnit VM-guld och sådär. Så att, ja, jag tycker inte att han är någon playoff-choker riktigt.
Det är tvärtom. Senaste åren har han ju varit den som har varit bäst av alla stora i slutspel. Och i år är det ju han som är nummer ett där. Utan tvekan, Matthews har ju ett mellanår.
Ja, han har ett mellanår. Marner tycker jag däremot har ju... Han gör lite som Nylander i fjol, det vill säga när det är kontraktsår. Då höjer han sig, för han hade ju ett mellanår i fjol, Marner, verkligen.
Ja, ja. Ja. Tavares är bra också, men det kommer vi återkomma till i vårt sista segment, tänkte jag.
Okej, ja.
Men ja, stora applåder för det där. Det är verkligen historiskt med 340-måls säsonger på raken.
Ja, det är starkt.
Tycker jag. Ja, vi har också lite spännande nyheter är ju det här att en miljardär i Texas plötsligt har tittat upp ur vegetationen och anmält intresse för att få ha ett lag i Houston.
Ja, precis. Det är ju inte första gången vi pratar om NHL och Houston i den här podden, känns som, utan det gjorde vi redan innan Vegas fick sitt lag och innan Seattle fick sitt lag. Och jag vet att då känns det som det hela tiden har kopplats till Houston Rockets-ägaren, alltså NBA-lagets ägare som har en arena klar och så vidare. Och det är ju logiskt att NHL vill till Houston med tanke på att det är den fjärde största stan i landet.
Ja, det är en av de största marknaderna och de har ingen representation där, så det vill de. Frågan är ju då om de ska fortsätta expandera eller om ett av de här fattiga kanadensiska lagen som lider under kanadensisk dollar flyttas dit.
Men rent krasst tror jag att NHL vill det.
Ja, det tror jag också.
När man bara tänker businessmässigt, men det är ju... Ja, ska Kanada rycka sig från ett lag?
Jag tror att NHL, om de fick bestämma, bara skulle ha Toronto, Montreal och Vancouver.
Ja, alltså på riktigt, det är nog så.
Ja.
Ja, men det är bara att jämföra till exempel Vegas intäkter jämfört med Winnipegs.
Ja.
Alltså det skiljer 500 000 000 kronor per säsong i intäkter.
Ja. Hade det varit ett vanligt företag, ett konsortium med liksom kontor eller fabriker på de här platserna, då skulle de inte vara kvar.
Nej.
Rent businessmässigt så hade det varit liksom ett givet beslut att flytta fyra av de där lagen.
Ja, det är faktiskt så.
Men nu har de ju faktiskt lite annat att ta hänsyn till dem, så det är inga vanliga företag.
Nej, precis. Det är, och 40% av ligans spelare kommer från Kanada trots allt. Där
ja.
Hockeyspelare finns på deras dollarsedlar. Liksom.
Ja, det är därifrån sporten kommer. Så. Ja, men hur som helst, det är ju inte otänkbart att det blir mer expansion, för de har ju tjänat så hyggligt med mycket pengar på Vegas och Seattle.
Ja, det är ju rena kassakossor, om man kan säga så, som kommit in i ligan. Och samtidigt kan jag ju tycka då, vi har pratat om det tidigare, så här, att det kanske börjar urvattnas lite ju fler lag man ska ha in i världens bästa hockeyliga. Kliver de upp i liksom 33 lag?
Ja, det blir förmodligen 34 då.
Ja, då blir det säkert.
Man vill nog gärna ha symmetri där. Ja. Jo, så blir det ju. Det är klart det blir urvattnat, men businessmässigt betyder inte det någonting för ägarna, och det är det de tänker på.
Ja, men då är det alltså den största ligan så att säga i nordamerikansk proffsidrott. Då är det, ja, då är det fler lag än i NFL, fler lag än i MLB, NBA.
Ja.
Soccer.
Jag vet inte hur, om de törst tar det, det var först med att ta det steget. Men ett lag i Houston, det tror jag de är väldigt sugna på.
Ja, och samtidigt har jag sett då att de poängterar lite grann att det bara inom citationstecken är 25 amerikanska lag då.
Ja.
Och om man jämför med de andra ligorna som har minst 29 amerikanska lag, att det är mest det de fokuserar på dem.
Ja, men de andra ligorna, det är ju sporter som är större i USA också.
Ja. Ja, ja, precis. Men det jag skulle säga om den här Houston Rockets-ägaren då, det är ju att han ska ju nu, det är ju en stor Trump-supporter, precis som många andra i Texas förstås.
Mm.
Och han har ju nu blivit utsedd av Trump till att bli ambassadör i Italien. Och kommer sticka iväg dit i 4 år.
Ja, han äger ju tydligen, eller har ägt, om inte äger det fortfarande, så Roma, fotbollslaget och Everton.
Ja, men det är den här nya ägaren som trätt fram nu istället.
Ja.
Han äger redan Roma och Everton. Och han har tydligen pengar, det är klart man har det om man äger både Roma och Everton. Men att han var med i den här budgivningen på Boston Celtics i NBA, vilket blev den dyraste försäljningen någonsin. Alltså 6,1 miljarder köptes Boston Celtics för nyligen. Och vi har ju pratat om liksom att miljardgränsen har sprängts i NHL. Och det här är 6 gånger så mycket.
60 miljarder kronor drygt.
Ja.
Det är mer än vad Brage är värt till.
Ja, jag tror faktiskt att Brage är lite mindre då. Ja. Ja. Nej, men så att den här killen har nog råd att köpa ett NHL-lag. Och min känsla kring den här tidigare snubben då, han som äger Houston Rockets som nu ska flytta till Italien, är att han har varit lite, inte så jätteegentligen intresserad av NHL, men har förstått business-sidan av det, men har snarare velat att NHL ska komma krypande till honom än att han aktivt verkligen ska försöka fixa ett NHL-lag. Och nu när en ny ägargrupp har trätt fram med den här stenrika ägaren istället, då verkar det, nu verkar det faktiskt vara lite mer på riktigt.
Ja. Ja, vi får se. Jag förstår ju att man vill vara i Houston. Jag skulle inte ha något emot att åka dit själv.
Men ännu mindre tror jag att du skulle ha något emot att åka till New Orleans.
Nej, det har du verkligen rätt i. Det är inte så långt ifrån. Man kör mellan Houston och New Orleans. De är liksom två metropoler som tvillingmetropoler. Det är ganska långt emellan, men inte med amerikanska mätt.
Nej. Nej, för där sägs det ju att de, alltså att en okänd ägargrupp från New Orleans har varit i New York och haft möte med NHLs ledning. Och häromdagen så var det ju Louisianas guvernör, alltså delstaten där i New Orleans ligger, som skriver på sociala medier att han har haft extremely positive calls med NHL om ett lag i New Orleans.
Ja, det skulle jag älska.
Ja, precis. För det har du pratat om i hela poddens historia. Att får du liksom välja något expansionsställe, då är New Orleans nummer ett.
Det är absolut. Let's go. Det ser jag fram emot.
Så det har nog aldrig varit närmare än vad som verkar nu. Det kommer ju såklart inte hända till nästa säsong till exempel. Men ja, det verkar som att NHL är sugna i alla fall på att expandera ytterligare.
Ja, vi får se hur det blir med det.
Ja.
Du, en annan sak jag ville prata om här vad gäller saker som har hänt sen vi talades vid senast är lite om domarna.
Mm. Ja.
Jag tycker det är intressant när jag följer slutspel och kval och så hemma i Sverige att det är ett jävla fokus på domarna. Och
det är det.
Ett evigt gnällande från coacher och spelare på att domarna är värdelösa. Och det hör man faktiskt nästan aldrig här.
Nej.
Det har ju att göra med att coacherna blir bötfällda om kritiserar domarna här. Ja. Och det är nästan så jag tycker att det borde införas i Sverige också, för fan vad tröttsamt det blir när alla bara tjatar om dom. Alla som får stryk, har domaren haft med saken att göra, verkar det som.
Ja, det är liksom satt i system i svensk hockey att om man inte, ja, det räcker med att förlora. Visst, det kan vara domslut man är genuint upprörd över, men det är också lite så här mind games från coacher. Att liksom systematiskt klaga på domarna för att försöka få fördel i nästa match, speciellt i slutspelserier och så.
Ja, du vet ju vad jag säger om det där. Har man börjat tjata om sånt där, då ligger man risigt till och fokuserar man på fel sak.
Ja.
Men hur som helst så hade vi ju en situation då på Long Island för några dagar sedan. När det verkligen var en underlig, befängd bedömning. Som ju dessutom då bekräftades av Toronto när det ringde och skulle kontrolleras.
Ja.
Islanders fick ett avgörande mål. Det var bara 9 sekunder kvar eller något sånt.
Otroligt viktig match i sträckstriden mot Columbus.
Ja, ja verkligen. Mm. Och målet som hade gett Islanders 2 poäng och Columbus 0 döms bort för en goaltender interference som fan mig inte var någon goaltender interference. Alla är överens om det och ändå lyckas då Toronto få det till att ja, de vidimerar zebrornas bedömning på isen. Ja. Det var ju det är snudd på skandal.
Ja, jag såg att du skrev i bloggen skandal, skandal, domarskandal. Du lät som en svensk hockeysupporter på Rida Arena eller sånt där.
Ja, ja. Ja, och jag är ingen supporter här. Jag är bara objektiv bedömare. Och det var en av de sämsta ett av de sämsta domslut jag sett i NHL på senare år.
Ja, och Islanders-lägret var ju rasande. Alltså, det var dels Paul Murray himself.
Ja.
Sa att det var fucking embarrassing och unacceptable. Och så var det Bo Horvat som sa att det var the worst call he's ever seen.
Ja, ja. Och Patrick... I princip åker Palmieri, han är vid målgården, men han är inte inne i målgården. Han får knuffa målvakten.
Ja. Ja, precis. Och sen så känns det också som att det sker någon sekund för tidigt för att det ska vara goal interference också. Att Elvis, ja. Elvis då i kassen där hade tid att... uppfatta skottet senare då? Att han inte skulle ha påverkat så mycket av den lilla kontakten som var innan.
Ja, det är väldigt dåligt. Och Patrick Roy var upprörd efter det. Då hörde man ändå lite kritik. Framförallt mot Toronto tycker jag.
Ja, han sa ju att om inte Toronto vågar gå emot domarna, varför ska vi då ha snubbar uppe i Toronto överhuvudtaget? Ja. Och jag kan väl... Ja, speciellt i ljuset av det vi i den här podden pratade om förra veckan när det var GM-möte där i Florida. Och man gick igenom just goal interference. Det var ett av huvudämnena. Och man alltså analyserade 54 sådana här fall åt antingen det ena eller andra hållet. Och man var överens om 52 av dessa 54. Alltså general managers jämfört med Torontos slutgiltiga bedömning. Och så går det några dagar senare så kom ett sånt här uppenbart fall. Där alla är överens om att det inte ska vara goal interference så blir det ändå. Då trovärdigheten där som man försökte bygga upp förra veckan, han fick en törn direkt liksom.
Det gör det dessutom då konspirationsteorier eftersom sådana är väldigt vanligt förekommande. Och vissa Islanders fans menar nu att det är uppenbart att ligan är emot Islanders då. Och i någon mån efter en sån grov fadäs så kan jag förstå tanken, men samtidigt vad skulle ligan ha för större intresse av att premiera Columbus Blue Jackets över New York Islanders?
Nej, det har jag lite svårt att hänga med på. Ja, nej, det tror jag. Den teorin tror jag mindre på. Då.
Ja, jag med. Ja, det stämmer inte. Men det var bedrövligt. Synd om Islanders.
Ja.
Men jag är samtidigt glad att det inte är samma tjafsande som i Sverige om domarna.
Nej, det håller jag med om. Det är lite tröttsamt här faktiskt. Och jag ska väl säga visserligen att vår tidning är ju inte jättebra för att bortse från de här rubrikerna så att säga, utan spä på.
Det är klart, det är klart, de blir ju effektfulla, men jag ser ju i tv och igår så följde jag hela Modo HV71 på Radiosporten.
Just det.
Magnus Wahlman och den utsökte Johan Garpenlöv.
Ja, din gode vän.
Ja, de var, jag tyckte de var svinbra. Jag älskar ju Radiosporten som alla de gjorde så bra som man såg matchen framför sig. Ja. Men även då var det ju då intervjuer här. Det återkom ju tjat om domarna hela tiden.
Ja. Ja. Nej, det är ju varje match, varje kväll. Ja.
Apropå den så efter Tampas match då så pratade jag med Victor Hedman.
Ja.
Han led ju lika mycket av det här som alla andra Modo-supportrar. Att Modo åker ur igen då.
Ja.
Samlade sig ändå till en så pass insats att Tampa körde över Pittsburgh med 6-1.
Ja, du och jag smsade ju lite innan och var oroliga för Tampa. Hur Hedmans insats i den där matchen nu skulle gå med en sån obearbetad sorg i kroppen liksom.
Men han är som proff, så det gör han ju ändå. Men han sa att det var tungt liksom. Alla där vet hur mycket det betyder för honom. Så det hade varit spelare med. När han kom till rinken så var upplösningen i Jönköping. Så de såg eller hörde den. Och det var flera från laget med liksom, som inte har någon anknytning alls till Modo. Så stöttade honom när de jagade kvittering då, absolut.
Oj. Noterat via sociala medier att han har hängt med väldigt mycket här under hela Modo-säsongen. Framförallt i slutet.
Han är ju väldigt sportnörd liksom. Och försökte se det positiva. Alltså jag har sett 7 säsonger med Modo och Allsvenskan. I alla fall mycket roligare hockey där så, än i SHL.
Ja, ja, ja.
Fina Viktor. Men de har ju exporterat fler spelare än de flesta Modo hit. Så det var på många håll det satt. Och de är väldigt lojala. De som har spelat i Modo känns som de är väldigt lojala mot Modo.
Ja, ja.
Så det var många som satt här och deppade i Vancouver och Vegas och Ottawa.
Ja, de finns lite överallt faktiskt.
Ja. Men, och jag tänkte också på det när jag förde den där matchen. Att det var en påminnelse om, herregud vad mycket värre det där är än vad några NHL-lag någonsin råkar ut för. Alltså visst, det är tråkigt att missa slutspel och det är tungt att åka ut Stanley Cup-serier. Men det är fan med ingenting mot att åka ur en serie. Liksom. Det är ju döden, det är ju avgrunden.
Ja, det är nästan bottenlös besvikelse just då.
Ja, det är så mycket som står på spel när man åker ur. Liksom. Eller spelar matcher där man kan åka ur.
Kanslipersonals jobb och så vidare.
Ja, hela städers välbefinnande.
Ja. Nej, det slipper NHL och San Jose nu till exempel och Chicago som har E bredvid sig i tabellen. Vi har ju några lag som har X, Washington och Winnipeg, men vi har även E, det vill säga eliminated. De är redan borta från slutspel i mars.
Ja. Mm. Ja, men de behöver inte ha sån ångest för det. It's always next season.
Nej, precis. De kan istället vara nöjda med att de ligger där så att de får högt draftval.
Snart får de sällskap av Philadelphia också. Philadelphia, där har golvet gått ur. De är riktigt risiga nu och är på väg att bli omåkta av Buffalo, så de hamnar i källan i östra konferensen.
Ja, det är nästan en tankning som pågår där, vilket ju inte brukar vara fallet när Tortorella står i ett bås.
Nej, men han gjorde ett väldigt konstigt uttalande igår. Han sa, det här är mitt fel. Jag är inte intresserad av att coacha i den här situationen, sa han.
Nej.
Och det låter ju som att han har gett upp.
Ja.
Att han liksom, då ska man inte vara där.
Nej, han är blasé.
Det var någon som påpekade att det var som på slutet i Columbus. Jag tror att han väldigt gärna vill upp från båset och in i front office.
Ja, det var ju snack om det redan i slutet av förra säsongen. Att det kanske till och med skulle bli av till den här säsongen. Ja. Medan Breer då uttalat pratar om att de är inne i en rebuild. Och jag menar, Tortorella som coach känns ju verkligen inte som en rebuild-coach. Han vill ju gå för Stanley Cup varje säsong.
Ja. Ja, han har gjort mycket underliga uttalanden. Inte så arga, utan mer uppgivna. Häromdagen, så vad heter ryska målvakten? Fedotov.
Mm.
Ja, han fick frågan om måste han bevisa till nästa säsong att han är NHL. Oh shit yeah, oh shit yeah.
Ja, oj.
Jaha.
Ja, det är hårt.
Ja, det är hårt. Men en annan coach som också har varit okaraktäristiskt, han har varit mer som Tortorella på slutet, det är Sheldon Keefe.
Är det han? Det är väl han som har varit Tortorella får man säga här sista veckorna.
Jag har gjort bästa uttalanden om sina spelare. Markan till exempel, när Markström har kommit tillbaka från sin skada, så har han inte levt upp till Keefs förväntningar.
Nej, alltså precis. Det har ju inte gått så bra för Markström heller, precis som för hela New Jersey som ju förstås har problem. Vi pratade ju väldigt gott om Jesper Bratt förra veckan visserligen som öser in poäng, men annars så lider de ju såklart av alla skador, inte minst Jack Hughes. Och Markström då, han har faktiskt bara vunnit en av 7 matcher sedan han kom tillbaka. Jag tror han har så här 83-84 i räddningsprocent på de här 7 matcherna. Men efter en torsk här, det var väl mot Calgary, hans förra lag, som Sheldon Keefe fick frågan om han på presskonferensen och sa att ja, han har problem och jag ser inga framsteg just nu med honom.
Nej, just det. Han måste ta några puckar. Så det är jobbet.
Ja, ja. Och så var det ju framförallt uppmärksammat då när Jonathan Kovacevic, succébacken den här säsongen får man säga, pratar just om slutspelsmentalitet, att nu måste New Jersey börja komma in i slutspelsmentalitet här för att börja ta poäng igen och varva igång här inför slutspelet och inte riskera att ramla ner i wildcard-striden där. Då fick han frågan, är det slutspelsmode som gäller nu? Och då kör Keefe bara, ja alltså Kovacevic måste ju spela bättre.
Ja.
Något han ska göra så är att spela bättre själv.
Ja. Det känns okaraktäristiskt. Han kände sig väldigt mild och fin när han var i Toronto. Keefe aldrig sa något kontroversiellt.
Players coach var ju hans epitet.
Ja, och nu plötsligt den här. Ja, man kan undra varför.
Lite sådär disharmoniskt tycker jag att det är i allmänhet i New Jersey just nu. De radar ju upp förluster. Men också liksom att Markström då, när han släpper in en läcker mäck i straff. Vi ska komma in på Vancouver och sträckstriden i väst då. Men när de torskade matchen på straffar så han fullkomligt bombar ju sönder sin klubba i ribban där. Ja. Känns inte som att de är helt i balans i New Jersey just nu.
Nej, men det, Det har vi ju konstaterat. Det är klart att det märks när man inte har Jack Hughes och inte Dougie Hamilton.
Nej.
Och en målvakt som har varit skadad länge och kommer att leta efter sitt spel. Liksom det. Ja. Det sprider sig dåliga saker då.
Ja, och en coach som inte precis lugnar ner heller.
Nej. Nej. Ja, men vi kan väl ta och titta på tabellen då, som vi brukar göra. Och den här gången, som du sa, vi kanske kan börja med toppracen där då. För i toppen av nästan alla divisioner, inte alla, men det är ändå intressanta saker här som i toppen då av Atlantic till exempel. Där är det Toronto, Florida, Tampa, inom några få poäng är de ju allihop, och det känns som otroligt viktigt att man får den där första platsen och slipper möta varann i första omgången.
Ja, det blir ju, jag ska inte säga avgörande, men otroligt viktigt. Och jag, för Tampas del, som har åkt ut mot både Toronto och Florida ett gäng år nu sedan de var i Stanley Cup-final hela tiden själva. Jag vill absolut inte möta något av de lagen då. Då tror jag att Tampa ryker.
Ja, det är ju inte givet.
Nej, men jag tror faktiskt att det är viktigast för Tampa och de tre lagen i alla fall att vinna divisionen.
Just nu är det Toronto och Florida på 89 poäng. Alla har 71 matcher spelade. Toronto och Florida 89 poäng. Samma procent, 627. Samma RV, 35. Och så är det Rove då, som Toronto har några mer.
Ja, men det är ju otroligt jämnt.
Ja, och så Tampa på 87 bakom dem. Viktor påpekade när jag pratade med honom igår att vi ska möta båda dem. Så det känns som vi har saken i egna händer om vi bara gör som vi ska.
Ja.
För han var också väldigt, han tyckte det bästa med det här är att så här sent på säsongen, att de är topplag men fortfarande har väldigt mycket att spela för. Alltså det är perfekt, för då kan man inte slappna av och inte liksom bara tumma på grejer, utan man kommer att komma in i slutspelet genom att spela sin bästa hockey. Det är viktigt.
Ja, det vet ju Hedman och många andra i Tampa-kärnan hur det kan vara annars när man har avgjort för länge sedan. Och glider ifrån till en historisk grundserie med 60 segrar och vinner President's Trophy och åker ut med 4-0 i matchen mot Columbus sen när det väl börjar allvarsmatcher.
Ja, det är ju i alla fall, det blir fascinerande att se den där streamen, de där tre topplagen. Omöjligt att säga nu en som kommer att klara det.
Ja. Men alltså, tänk dig att möta Florida i första rundan och så slänger de in Brad Marchand och Matthew Tkachuk då, som de är utan just nu.
Men du, ja, det såg jag ju just också. Florida, Paul Maurice sa ju då att de siktar på och spela Brad Marchand på fredag.
Ja, ska han göra då sin, är det dags för råttan.
Då ska han göra sin debut som katt, ja. Mot, hemma mot Utah.
Ja. Brad Marchand är inte i en Boston-tröja.
Nej, det kommer att vara underligt, men så blir det. I Metropolitan är det ju mer som du sa, det är ett lag som Washington. Ja, nu har ju de att spela för att Ovechkin ska slå det där rekordet då, men det leder inte nödvändigtvis till segrar. De kommer att sluta etta där i Metropolitan.
Ja, det är om de vill vinna President's Trophy, men det vet jag inte om man vill, för det brukar ju vara ett dåligt tecken.
Ja. Och så är det Carolina som har hamnat i limbo mitt emellan Washington och New Jersey.
Ja.
Washington har 103, Carolina 90 och New Jersey 81. Och New Jersey är ju hotade bakifrån, i synnerhet om det fortsätter hacka liksom, så kan de ramla ner på wildcard-plats med lite otur.
Ja.
Ja, de kan till och med ramla ner ännu. Om det går riktigt dåligt kan de ramla ner ännu längre.
Ja, precis. Nej, alltså, märkligt läge för Carolina får man då säga också, som inte har så mycket att spela för egentligen. De kommer ju absolut inte att ta igen 13 poäng på Washington. Men Nej. Det ska väldigt mycket till för att de ska falla ihop och att New Jersey ska liksom kunna ta in på.
Men de svajar väldigt konstigt hit och dit och målvakten har varit bedrövlig. Det var inget bra här om sisten. Var det Los Angeles som fick stryk med 7-2?
Ja, precis. Då Kvartetko var det som stod i den matchen.
Ja, och igår kom de hem till Raleigh efter den långa och så fick stryk mot Nashville. Det är inte helt. De är så här som kommer att komma in på fel sätt, känns det som.
Ja, samtidigt hade de ju, var det, 6 eller 7 raka segrar efter Rantanen-traden. Så det är liksom fram och tillbaka där.
Ja, det är det jag säger. Det svajar för mycket.
Ja.
I väst och i central, det är Winnipeg då, har förmodligen segrat från. Där är de hotande lagen lite närmare, men inte tillräckligt. Och de fick ju sitt ex då igår.
Ja.
Och har clinchat efter den där fantastiska matchen mot Washington faktiskt. Som avslutades med att Nikola Ehlers, jävlar vilket snyggt skott han fick på när han kom med kontring mitt i steget. Det känns verkligen som att han stoppar upp den på hyllan där mamma gömmer de godaste kakorna.
Oj. Ja.
Men ett otroligt snabbt, snyggt skott och det bara smäller.
Ja, den Han har
ett slutspelsmål, känns det som.
Dansk dynamit, den där bössan. Ja. Undrar vad hans framtid tar vägen. Vi ska inte fastna med det, men han har ju utgående kontrakt. Ska han faktiskt förlänga där uppe med en Toba? Eller ska han ut på marknaden i sommar? Det blir spännande.
Ja. Ja, sen är det då Dallas och Colorado som slåss som andra platsen.
Hemmaplansfördel.
Mm. Ja, hemmaplansfördel. Och jag tror att Minnesota är borta ur den. De är ju inte jättelångt bakom, men inte i form heller.
Nej, precis. Även om du skrev, såg jag i krönika häromdagen, att bussen kör bussen.
Ja, Johan, förra veckan var han väldigt bra.
Ja, Filip Gustafsson alltså fortsätter ju att övertyga den här säsongen.
Ja.
Men ja, Minnesota har ju också skadeproblem. Inte minst Caprice har varit borta så länge.
Ja, och Joel är ju ja, nästan ännu viktigare.
Ja.
Mm. Ja, men det tråkiga är då att Dallas och Colorado kommer att mötas i första rundan och en av dem kommer att vara borta direkt. Och det är skit med det här systemet. Det skrev jag ju också om i veckans, dagens krönika.
Ja. Ja.
Ettan mot 16, Johan Tand.
Ja.
Det är det vi vill ha.
Ja, nej, men det är ju märkligt att det blir typ Stanley Cup-final i första rundan.
Ja, just nu har ju Dallas ganska ordentligt övertag, bara 3 poäng, men 2 matcher mindre spelade också.
Ja.
Colorado har spelat 72, har bara 10 kvar. Det är otroligt att det bara är 10 kvar, John.
Ja, nu är det stadion och så vidare de är inne på.
Ja, nu är det snart inne på själva upploppet in mot mållinjen. Oj, oj.
Exakt, nu är liksom, nu står de och hoppar som kängurus där på skidorna där. Det är, oj vad de tar in nu. Ja.
Men vilken clash det kommer att bli i Dallas Colorado. Så, oj, oj, oj.
Ja.
Ja. I Pacific, där känns det som Vegas har dragit ifrån. De är riktigt starka nu. Och Jack Eichel, jag vet inte om han någonsin har varit bättre än han är nu.
Nej, det var ju hattrick här om natten.
Ja,
det
igår.
Känns som att han gör 3-4 poäng i varje match.
Ja, och istället då så lär det bli Los Angeles Edmonton igen. För 4:e året i rad lär de mötas i första rundan.
Ja, men nu kanske LA i alla fall tillskansar sig hemmaplansfördel. För de har ju kommit in i en bra svit nu igen. Har väl 7 raka segrar eller något sånt där.
Ja.
Och medan Edmonton då just nu klarar sig utan både McDavid och Dreisaitl faktiskt.
Ja, men de är inte borta. Dreisaitl började träna idag såg jag, så ja, han är nog snart tillbaka. Så McDavid ska inte vara längre borta en vecka.
Nej, det är ju
inte men det är ju, de är ju inte i samma uppsving som de var vid den här tiden i fjol, Edmonton. Absolut inte.
Nej, det har kärvat lite här efter Four Nations framförallt.
Ja, de har inte samma...
Juice.
Nej.
Swagger.
Jag tror inte
det,
riktigt
som du brukar säga.
Jag tror inte riktigt de har samma. Det är inte lika bra på djupet liksom. Vi pratade ju om Holloway och Broberg förra veckan. Och det finns det anledning att återkomma till.
Verkligen, så är det.
De hade nog verkligen behövts där.
Ja. Det är lite mer juice får man säga i de buggarna.
Ja. Men vad gäller själva streckstriden, det är infernaliskt. I öster är det just nu Ottawa och Montreal, Atlantic-lagen som ligger på wildcard-platserna. Men New Jersey kan mycket väl dras ner där. Och bakifrån kommer Islanders, Rangers, Columbus och Detroit.
Ja.
Boston tror jag vi kan räkna bort nu också, 3 raka förluster. Det har verkligen, nu har den här utarmningen av truppen börjat ge verkligt utslag.
Ja. Precis, de inledde ju efter att Marchand eran tog slut med att slå mitt Tampa ganska övertygande. Men de har faktiskt bara 3 segrar efter Four Nations. Sämst i hela NHL faktiskt.
Ja.
Så att de är ju borta nu. Men jag tycker också så här, av de här alla lag som är inblandade i streckstriden så fortsätter det vara dåligt med att verkligen ta chansen. Alltså just nu har alla, förutom Columbus då, som fick nästan den där segern mot Islanders, förluster bakom sig.
Ja, jag kommer tillbaka till det där som vi nämnde det om Detroit förra veckan, att så fort de här lagen får en öppning, det här kan vi utnyttja, liksom, utnyttja den här situationen, så misslyckas de med det. Ja. Ottawa igår till exempel, stryk mot Buffalo på bortaplan. Montreal blev tillplattade, så det sjöng om det av St. Louis. Och Rangers då förlorade mot Los Angeles.
Ja.
Rangers är nästan de som ligger sämst till här, för de har 2 matcher mer spelade än både Montreal, Islanders och Columbus.
Ja.
Vi får ju se då, det är vittring på Long Island nu. När vi har spelat in här ska jag klä på mig och åka till Long Island, för de möter Vancouver ikväll.
Ja.
Och de har ju vittring nu då. Om de vinner där, då går de upp på wildcard-plats för första gången den här säsongen.
Det är ju faktiskt lite imponerande ändå, med tanke på att de snarare var sellers än buyers, får man onekligen säga, vid deadline då, skeppar Brock Nelson.
Ja. Och dessutom har de ju Matt Barzal långtidsskadad och liksom skadeproblem har de haft i stort sett hela säsongen. Och ändå så kanske de lyckas ta sig till slutspel.
Ja. Men jag kommer tillbaka till det här med att hockeyn blir så mycket, det är svårare att spela nu. Och, ja. Och några av dem här har inte varit med om det här. Ottawa, Montreal, Columbus, Detroit. I de lagen finns det många som inte riktigt har... Man tycker att Detroit borde ha lärt sig av i fjol då, som var inne i det här racet.
Ja.
Men har hamnat i det där igen, att de hittar sätt att förlora.
Ja, ja så är det. Och Detroit, ja, nu vet man inte, så här, schemat behöver inte säga så mycket i slutet av säsongen, men faktum är att av deras 11 kvarvarande matcher så är det bara ett lag de möter som inte just nu ligger på slutspelsplats. Så ja. Det är ett tufft schema som väntar.
Verkligen. Men vi ska se om Islanders lyckas med det här, för som sagt, det är ju ett gyllene seize the moment nu liksom, och ja. Ta det här. Men det verkar som många blir, de darrar till när de får sådana chanser.
Ja, men det har du å andra sidan rätt i, att i det här sällskapet i alla fall så är det det mest rutinerade laget, ihop med Rangers kanske.
Ja.
De har ändå varit i många slutspel nu senaste åren, inte tagit sig långt alls senaste åren, men ändå i konferensfinaler både 20 och 2021 liksom. Så att ja. Där finns det i alla fall slutspelsrutin och rutin av streckstrid.
För Rangers var det ju den här förra veckan som var The Canadian Week på Manhattan. När de i tur och ordning mötte Oilers, Flames, Leafs och Canucks. Alla kanadensiska lag.
Ja, det var en märklig sammanträffande. Ja.
Och de förlorade de tre första. Och sen lyckades de på något underligt vis vinna den här Sam Rosen-matchen. Det var A Salute to Sam.
Ja.
Vår egen Arne Hegerfors här.
Ja.
Det var ett rån. Alltså, de skulle inte ha vunnit den matchen heller. Men, och så, jag tror inte alls på Rangers faktiskt. De har inte det i år. Det känns som många i det laget bara väntar på att få åka härifrån och ha sommarsemester.
Ja. Ja. Det var lite speciellt i den matchen också att det var JT Miller mot Vancouver för första gången. Då.
Ja.
Efter traden och att Miller sa att he's going out for a war. Och så ser man då liksom hur han tacklar Quinn Hughes efter avblåsning. Och Elias Pettersson som klev av skadad i den matchen. Han blev tacklad 3 gånger i den matchen. Alla av Miller. Han hade 1 skottförsök i den matchen. Blockat av JT Miller. Det var väldigt tydligt att Miller hade ont blod mot Vancouvers toppspelare.
Mm. Och de fick då Elias Pettersson och Nils Höglander skadade dessvärre. Mot Rangers, och nu har de är inte ens kvar på den här roadtrippen som pågår några dagar till.
Nej, som du ska alltså ut och se dem nu mot Islanders.
Ja, ja, och de har flygit hem till Vancouver. Så att men Vancouver har ju minst sagt mycket att spela för ikväll de också. Liksom. De är ju indragna i nästa streckstrid vi ska titta på. Det är ju väst då.
Ja.
Där har det också blivit rätt... Ja, det är framförallt om den andra wildcard-platsen, men det känns som Minnesota är ju indragna i det nu också.
Ja, faktiskt. Deras plats är inte säkrad. Nu är faktiskt St. Louis bara 2 poäng ifrån som har den sista wildcard-platsen. Så har vi Calgary som är heta, 4 raka segrar.
Ja, det är St. Louis och Calgary som är hetast av de här 4. Minnesota, St. Louis, Calgary, Vancouver. Ja. Utah har harkat lite efter, tror jag.
Nej, jag tror vi står mellan just de 4 lagen. Minnesota, St. Louis, Calgary, Vancouver.
Ja. Mm. Och St. Louis har ju, de hade väl en ganska medioker första halva av grundserien, men sen Jim Montgomery kom dit så har det blivit långsamt bättre och bättre, och nu är de i riktigt fint slag tycker jag. Och Holloway och Broberg, som sagt, de har stor del i det här, 7 raka segrar nu.
Ja, alltså sen Four Nations då så är deras record 13-2-2.
Ja.
Flest mål i hela NHL under den perioden. Tredje minst antal insläppta mål. Deras målskillnad sen Four Nations har gått från minus 17 i tabellen då till plus 15.
Ja.
Så det har verkligen hänt någonting där, och vi pratade lite om St. Louis förra veckan då, hur Montgomery börjar bli riktigt nöjd med hur det ser ut. Jag såg att han efter den här matchen mot Montreal då, som vi var inne på lite grann när de var med 6-1 alltså, sa att alltså, redan på morgonvärvningen så märkte han så här, att han brukar inte notera hur liksom, harmonin är på morgonvärvningen, inte dra några slutsatser från det, men han sa liksom, det är något på gång idag, så vi är i kanonform just nu. Och så går de ut och spelar enligt honom deras bästa match för säsongen. 6-1-seger mot Montreal som också har massor att spela för. Det är verkligen klicka nu för dem.
Ja, och Broberg då, Filip Broberg i den här Montreal-matchen 4 poäng, 3 assist och 1 mål till. 8 mål nu. Och han och Holloway var kanske de 2 bästa i laget. Och jag hävdar ju då att de har haft en enorm nytta av att vara med Edmonton hela vägen i fjol. till en Game 7 i finalen. Och båda sluggades igenom ett ohyggligt tufft slutspel.
Ja.
Så de vet vad som gäller nu. De vet hur mycket man måste höja sig och de spelar sin bästa hockey nu.
Ja, det är väldigt, alltså, det är ju häftigt med Holloway. Alltså, i mars här så han har gjort 13 poäng på 13 matcher enbart i 5 mot 5. Så kan man lägga in lite powerplay-poäng där också. Men alltså, han är point per game bara i 5 mot 5 dessutom. Vilken supervärmning.
Ja, och Broberg med. Broberg, ja. Det där offersheetet borde ge Doug Armstrong consideration för GM of the year.
Ja, det var ju vågat lite revolutionerande nästan med tanke på ovanligt GM offersheets. Två dessutom.
Och men båda otroligt lyckat.
Ja, precis. Och jag såg att Montgomery även hyllade Broberg här efter den där 6-1-segern och de här fyra poängen och sa att han är liksom verkligen en spelare som törstar efter att utvecklas och lära sig saker under deras videomöten, så är han väldigt engagerad och vill veta saker och sådär liksom.
Ja.
Och att han liksom tar framsteg match för match här nu liksom. Och börjar få, det tycker jag han alltid har lite grann Broberg-pondus här, men att det syns mer och mer hur han tar för sig. Liksom hur mer orädd han blir på isen. Och liksom vill vara den som styr och ställer.
Ja. Ja, jag är väldigt imponerad av honom. Vi står fint genombrott här för honom.
Ja.
Och Calgary då har också fyra raka och låg under med 2-1 mot Seattle igår inför tredje med vände och vann. Och Nassim Kadri satte övertidsmål för andra matchen i rad.
Ja. Ja, och jag är också, jag ska inte säga att det motsvarar fortfarande inte riktigt det där kontraktet, men jag tycker Huber då har gjort en rätt bra säsong i år också. Viktigt för Calgary att han är så pass het i alla fall som man måste vara när man tjänar 11,5 miljoner dollar per säsong.
Och Rasmus, han gjorde också mål igår och hittade en stackars Kraken-fan på läktaren.
Ja, just det.
Som han stirrade ut.
Ja, det är, den åskådan vill man inte vara.
Nej, ja, men han skrattade mycket den där åsidan. Det var en ensam liten kille, en liten nörd som satt där och flinade.
Ja. Det kanske är kul att utsättas för Rasmus Andersson.
Ja, det skulle jag vilja.
Ja.
Så att... Men, å andra sidan, när vi känner oss övertygade om vissa saker, då vänder det i allmänhet snabbt till veckan därpå. Så vi får verkligen se hur det ser ut efter ännu ett varv runt stadion nästa vecka.
Ja, just det, exakt. Nej, precis. Vi ska inte slå fast någonting just nu. Då gör vi bara bort oss. Men ja, lite orolig ändå för Vancouver här nu när Elias Pettersson har klivit av. Och visst, det märks ju tydligt att Quinn Hughes är tillbaka i alla fall. Du satt ju och bländades av honom på pressläktaren där.
Ja, det gjorde jag verkligen. Fan, vilken hockeyspelare det är.
Ja, och nu spelas han liksom 30 minuter per match här av Vancouver för att försöka. De har i alla fall fått tillbaka Thatcher Demko i kassan också.
Mm.
Men det är ändå, det är alltså 5 poäng upp nu till slutspelsplats.
Ja. Ja, det ska bli grymt åka ut dit ikväll faktiskt. Är lite laddad för den matchen.
Ja, det förstår jag. Det är väldigt het för båda lagen.
Ja. Ja, men du, ska vi ta och titta på våra kedjor då? Det var, tycker jag, var, det fanns mer att väga på än bland backparen, hävdar jag.
Ja, det var, här var svårt alltså. Jag har kokat ner till 5 kedjor, men jag är inte nöjd med den här listan. Alltså, om jag skulle göra om den imorgon så kanske jag skulle byta ut 3 i alla fall. Alltså, det är så många bra kedjor, så det är svårt att verkligen bestämma sig för bara 5. Men jag har gjort det i alla fall. Jag har satt ihop en liten lista.
Mm. Mm. Ja, jag har inte rankat dem, men jag är lite ändå.
Ja.
Men får höra dig från botten till topp då.
Ja, alltså jag kan väl börja med den kedjan jag redan pratade om lite grann förra veckan när vi hyllade Montreal som var så heta just då. Och nu sitter vi och pratar om en 1-6-förlust istället mot St. Louis då. Men där har vi ju Slavkovski, Suzuki och Caulfield som har varit väldigt het efter Four Nations och totalt sett den här säsongen alltså gjort näst mest mål av alla kedjor i NHL.
Ja.
Och också en av de kedjorna som har mest istid ihop, så de har verkligen parats ihop och det gjorde de ju även förra året. De har ju suttit ihop ett bra tag liksom och fått kemi.
Och en av dem som är roligast att se också.
Ja, exakt, verkligen.
Och de är i form, då slår det verkligen gnistor om dem.
Ja, precis. Och jag tycker lite, alltså Montreal som lag, de är minus 24, 5 mot 5. Men första kedjan, plus 14.
Mm.
Så de drar ju verkligen sitt strå till stacken för att försöka få Montreal att gå till slutspel. Mm. Så är det. På fjärde plats har jag tagit just stekheter Jack Eichels kedja då. Som ju är med Mark Stone och Ivan Barbashev. Det är ju Jonathan Marchessault som utbytte den konstellationen jämfört med Stanley Cup-vinnarkedjan från 2023.
Ja, men ja, den går ju framförallt nu på slutet har han gått som tåget den här, och Eichel är i sitt livsform.
Ja. Och vi vet ju att den här kedjan, det känns som att Stone är en fullvärdig ersättare till Marcus, om man säger så. När han har parats ihop där, och att det är en Stanley Cup mästarmässig. Så att jag har en topp 5, och just med Eichels form också. Femte.
Jag håller med båda så far.
Ja. Sen kommer då, den här kedjan tror jag inte du är så förtjust i, för den, det är Ovechkin.
Ja, men absolut, jag har den uppskriven också.
Ja, Dylan Strome, och årets sensation får man väl ändå säga, Belarusien, Alexej Protas.
Ja. Ja, men det går inte att bortse från den.
Nej.
För mina moraliska invändningar.
Ja, men man kan fokusera lite på Protas där kanske, alltså, som speciell spelare, alltså 2 meter lång, 100 kilo tung, och ändå klarar av dagens NHL-tempo, lite old school power forward, men med hyfsade händer ändå liksom, uppenbart målsinne och spelsinne, som alltså ligger femma i hela NHLs poängliga om vi bara räknar 5 mot 5.
Ja. Nej, han har varit, av många överraskningar i Washington så är väl han den absolut största.
Ja, och ett riktigt fyndkontrakt av Washington som förlängde med honom inför den här säsongen på bara drygt $3 miljoner per säsong i 5 år till. Och så är han typ en point per game-spelare den här säsongen. Det har de verkligen nytta av även framöver. Och en ödmjuk kille verkar vara också, för att när han skrev det här kontraktet, då när liksom agenten presenterade Washingtons bud till honom, då sa han så här: va? Till mig? Ja. Det är ju alldeles för mycket pengar. Jag kommer inte leva upp till det där. Alltså oj, nu måste jag kämpa i sommar här om jag ska vara tillräckligt bra för. Men vill ni skriva det här kontraktet med mig då? Okej, då kör vi. Mm. Och så har han verkligen, och jag menar nu, från 27 poäng förra säsongen som man baserar det här kontraktet på, till, vad är det, nästan 70 poäng den här säsongen.
Ja.
Ja, det är... Ja.
Ja. Nu börjar jag inse att det kommer att vara stora kedjor du lämnar utanför.
Ja, precis. Det är jättestora kedjor jag lämnar utanför. För att på andra plats, då har jag den kedja, precis som jag resonerade lite kring backpar förra veckan, den kedja som har spelat mest hela den här säsongen, som har varit den mest intakta kedjan av alla, det är ju Winnipegs med Kyle Connor, Mark Scheifele och Gabriel Vilardi.
Som just nu är skadad, Vilardi.
Ja, det är bara för det. Men... ja, de har alltså mest istid den här säsongen ihop. Över 300 minuter mer än någon annan kedja. 5 och 5, det är ju...
Ja, de har varit liksom en institution där som har dragit hela lasset åt Winnipeg.
Ja, precis. Men samtidigt också måste jag säga att liksom, om man jämför lite, du jämförde med svensk hockey lite tidigare här under podden, och det tycker jag man kan göra lite med Winnipeg också, men jag ska jämföra med Brynäs då, som sensationellt vann grundserien i SHL då, som hade i princip samma kedjor hela säsongen, behövde aldrig byta, hade inga skador, kunde bara rulla på med samma hela tiden. Så faktum är att av de 10 kedjor som har mest istid ihop i hela NHL den här säsongen, så är 3 Winnipegs.
Ja, men jag tror ju på det där, det har vi pratat om många gånger. Att de som laborerar för mycket med kedjorna och blandar på Tortorella viset, det är inget bra. De som verkligen ger enheter tid att utveckla kemi, that's the way to go.
Ja, så är det klart, det är lättare att göra så när det går bra. Men samtidigt, det är lätt att ändra efter 2 förluster liksom. Men här har ju Winnipeg verkligen hållit fast vid de här hela säsongen.
Ja.
Och det har burit frukt. Ja. Och sen kommer då en skräll på första platsen. Inte utifrån hur det har sett ut den här säsongen såklart. Men det är ingen någonsin. Så alltså oddsen på att den här kedjan skulle rankas som ligans bästa inför säsongen. Ja, det hade fullständigt ospelbart. Ja, det är alltså Columbus första kedja.
Jaha, okej.
Okay. Alltså nu baserar jag på den här säsongen och kedjor som varit intakta. Och då är det Voronkov och Marchenko på varsin sida om... Och nu, apropå intakt, så stämmer inte riktigt det överens. Men antingen Sean Monahan, om inte han varit skadad, eller då supertalangen Adam Fantilli.
Du har de efter.
Ja, men alltså sett i den här säsongen så har de alltså, så sticker de ut något så fruktansvärt. Deras målskillnad den här säsongen är 43-14.
Ja. Ja.
Det finns bara en kedja som matchar deras mål per minut.
Du låter verkligen upphetsad.
Ja, men så är det. Alltså, nej, men alltså, Columbus första kedja, det är något till vansinnigt. Det finns en kedja som är i närheten av deras mål per minut. Och det är när Edmonton toppar med McDavid och Dreisaitl på isen samtidigt. Och Hyman då. När de spelar ihop, då har de nästan lika bra målsnitt som den här första kedjan i Columbus. Det säger ju en hel del om deras extrema succé den här säsongen.
Fram tills nu.
Ja, precis. Och så kommer det såklart 6 raka förluster nyligen här. Så, men jag har inte bara recency bias, jag har ju räknat med även oktober, november och december.
Ja, du är, så jag har ju väldigt mycket mer recency bias här, eftersom jag kommer med kedjor som precis har komponerats.
Ja.
Det är väldigt svårt tycker jag att ta bort Dryan, McKinnon och Nikushkin just nu. Fruktansvärt kedja.
Ja, men skulle jag räkna en kedja där totalt sett, då skulle jag nog snarare, ja, då tar jag inte ens med Rantanen. I så fall tar jag med Natchez, McKinnon och Lekkonen.
Ja, fast de spelar inte ihop. Nu är det Lekkonen, Nelson och Nekas.
Ja, men det är bara de senaste två matcherna typ.
Ja, men det är vilken kedja. Jag har också Marchment, Hintz, Rantanen i Dallas. I Dallas är alla kedjor bra, känns det som.
Ja.
Det här är bara några jag vill nämna som hedersplatser då. Jag vill ju också, jag tycker du är generös som inte tar med Tampas med Gensel, Point och Kutcher.
Ja, den, alltså det är därför jag sa att jag kommer byta ut massor av den här, för den är ju verkligen med där uppe också.
Ja.
Och den är ju väldigt intakt också.
Precis. Alltså,
det är femte mest istid som kedja ihop i hela NHL den här säsongen. Och enormt bra siffror. Plus 13 som kedja. Bland de högsta målsnitten per minut också, så det är klart att den ska väl vara med.
Så finns det några duos jag vill nämna som, det är två stycken är verkliga radapar, men så får de ofta byta tredje pjäsen i kedjan.
Ja.
Där har vi till exempel Reinhardt och Barkov nu för att de har haft så mycket skador.
Ja.
Kopitar Kempe i LA.
Ja. Ja.
Brad Hughes, när Hughes kunde spela.
Ja, precis. Det är intressant att ranka duos egentligen också. Ja.
Och Nylander Tavares.
Ja.
Så finns det några som jag vill ha hedersomnämnande fast som spelar dåliga lag och därför inte står ut så mycket. Raquel Crosby Rust i Pittsburgh har verkligen varit en lyckad enhet där.
Alltså fram till några minuter innan inspelningen så hade jag dem topp 5.
Ja.
Det ska jag säga. Så Crosby har alltså gjort mest poäng 5 mot 5 av alla spelare i hela ligan den här säsongen. Han är före poängligaledare Nathan McKinnon om vi bara räknar 5 mot 5.
Ja.
Och Raquel näst flest mål 5 mot 5.
Ja, de har också i San Jose, bottenlaget, satt ihop en väldigt, det lyser ju om namnen när man ser dem som kidsen. Ja. Eklund, Celebrini och Smith ihop.
Ja.
Det känns ju som en framtida superkedja.
Alltså när vi sitter och rankar säsongen 2028-2029, avsnitt 893. Ja, då kanske är det den kedjan som är nummer ett till och med.
Ja, och på slutet så har vi två kedjor här som jag tycker ska nämnas. Holmström, Simon Holmström ihop med Horvath och Palmieri här ute på Long Island.
Ja, just det.
Var det lyckat. Och i St. Louis. Ja. Neighbors, gamle Ekeli-favoriten Rob Thomas och Bolduc.
Ja, säger man? Ja, Zach Bolduc säger man väl.
Ja, ja.
Ja, alltså Robert Thomas är verkligen med och anför det där St. Louis-laget också. Han har vi ju knappt pratat om, utan vi har ju pratat om Holloway och Broberg, och så pratade vi förra veckan också om den kedjan, alltså Holloway Cairo som duo. Där är ju oftast Braden Shen som center då. Men den hade jag också med här på en bruttolista av kedjor.
Ja.
Och jag hade också med till exempel alltså en kedja som jag, när jag ser Utah så blir jag hänförd av Cooley och Keller som duo. Och Schmaltz brukar spela där och de har också fantastiska underliggande siffror. Jag såg ju matchen när de slog Tampa här i helgen då, och de dominerade faktiskt. Även Torontos första kedja som är hyfsat intakt med Nice, Matthews och Marner. Även om vi sagt att Matthews har lite av en mellansäsong, så är det en otroligt vass kedja det med.
Ja.
Det går att fortsätta ett tag, men kanske att jag skulle haft den där Crosby-kedjan trots allt med topp 5.
Ja. Kanske. Ja, det finns många vägar på.
Ja.
Det är ganska hyggliga hockeyspelare som spelar i NHL, kan vi konstatera.
Så är det.
Ja, men nu ska jag som sagt göra mig ordning och ta mig till Belmont Park.
Ja, precis.
Ja, det känns som det kan bli riktigt bra. Och därmed tackar vi väl för det här 496 avsnittet då.
Ja, vi gör det. Och så när vi återkommer nästa vecka, då är det plötsligt bara 2 veckor kvar av grundserien.
Ja.
Otroligt. Ja, men jag säger tack för nu och på återhörande om en vecka igen.
Hej då!
Hej, hej!
Hallå, hallå, hallå! Hallå, hallå, hallå!
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito!
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar innas blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, times, speed, so
hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so
hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, times speed, so
hallå, hallå, hallå.
One, two, times speed, so hallå,
hallå, hallå.
One, two, times speed, so hallå,
hallå, hallå.
One, two, times speed, so
hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.